Och nu följer den tredje delen av vår intervju med Gunnel Becker som berättar för oss om Selma Lagerlöf och hennes möte med den katolska kyrkan. Finns den katolska kyrkan med på andra ställen i Selma Lagerlöfs verk?
Ja, det gör det i hennes många underbara helgonlegender. Jag sa ju det inledningsvis att hon redan tidigt visste hon skulle skriva helgonlegender. Och hon hade faktiskt en plan på att skriva om skyddshelgonet i varje italiensk stad som hon besökte. Nu blev det inte så. Men hon har skrivit väldigt många fina legender om San Marco, Santa Lucia, Santa Caterina av Siena. Legender som är bundna till doven i Florens och i Lucca och så vidare. Nu var det ju så att vid den här tiden, alltså sekelskiftet 1900, då var det ju något av ett litterärt mod att skriva legender. Men det var frågan om nyskrivna, påhittade legender så att säga, med helt estetiskt innehåll. Selma tog i ett brev till ett förlag helt avstånd från det. Jag vill alltid utgå från en autentisk legend, skriver hon. För bara om man en gång har trott på legender eller fortfarande tror på den, bara det ger den ett moraliskt värde. Hon utgick alltid från en autentisk legend. Hon har verkligen skrivit helt underbara legender. Och många av dem väver hon in sina reseintryck också. Och hon kan också lägga till egna saker, egna episoder. Men alltid på ett sätt som stämmer helt överens med legenden. För min egen del så uppskattar jag alldeles speciellt hennes underbara legend om den heliga Katarina från Siena. Som börjar precis som ett resebrev. Hon beskriver hur hon kommer till Siena den 29 april 1896. Går omkring på gatorna. Iakttar husen och folket och Dominikankyrkan uppe på höjden, alltså Katarinas kyrka. Och människorna som håller på att förbereda Katarinas fest som ju äger rum då 29 april eller 30 april. Och så skriver Selma så här, hon börjar alltså jag på och jag började undra över denna flicka. Död sedan 500 år tillbaka. Hur kunde hon fortfarande vara så levande? Och så skriver jag, skulle vilja veta mer om henne. Vem var hon egentligen? Och så kommer en mening. En gammal legend stiger upp i mitt minne. Och sen fortsätter hon med att berätta vad hon just hade läst om Katarinas liv. I en väldigt stor och viktig biografi över Katarina. Av en man som heter Giuseppe Capicciolatro. Som har just kommit ut på den tiden. Och så berättar hon då det som vi vet. Och bland annat den episoden hur en ung adelsman häktas i Siena på grund av politiska konspirationer och döms till döden. Han är väldigt våldsam och för att lugna honom kallar man dit den unga Katarina. Och hon utövar verkligen ett lugnande inflytande på honom och lovar att vara med vid hans avrättning och tar emot hans avhuggna huvud i sina händer. Allt det här berättar Selma Lagerlöf. Men så lägger hon till en liten sak på slutet. Faktiskt något av, ska jag säga, jordisk kärlek på ett väldigt fint sätt. Hon skriver så här. När den här våldsamma unge mannen äntligen lugnat sig och ligger där bunden på golvet och tittar upp på Katarina så säger han till henne, berätta om ditt liv. Och Katarina börjar berätta om sin stora kärlek till Kristus. Och ögonen börjar lysa och blika kinderna får färg och så vidare. Och han ser att hon är vacker och han ser och ser på henne och tycker, han får henne kär, står det. Men samtidigt tänker jag, nej, jag kommer aldrig att kunna få henne, hennes kärlek Kristus är allt för stor. Och det gör att han liksom resignerar, tänker jag, jag kan ju dö då, det kan ju dö lugn. Och så kommer avrättningsdagen och Katarina kommer. Och då ser den här unge mannen att hon precis är alldeles förstörd, hon har sovit dåligt. Och han frågar vad som har hänt. Och så säger hon, mycket ledsen, jag vill inte att du ska dö. Och då tänker han så här, och det är du alltså en tillägg av Selma. Hon kanske skulle kunna älska mig, hon kanske redan älskar mig. Men nej, säger han i samma sekund. Aldrig att jag ska dra ner den rena himmelsbruden till jorden. Jag avstår från min jordiska kärlek för hennes skull. Alltså samma, ska vi säga, tanke som vi bytte hos Conscienza i den här novellen om påven. Och då lägger han sitt huvud på stupstocken. Och så säger Katarina, jag ser änglar kom sväva ner från himlen för att ta emot din själ. Och han, den unge mannen, blev väldigt förvånad. Han tänkte, var mitt offer så mycket värt så änglar skulle komma ner svävande? Och lyfte på huvudet för att titta efter de här änglarna. Och plopp, samma ögonblick faller bilen. Och hans huvud ligger i Katarinas händer. Och hon säger, jag ser änglarna sväva tillbaka med din själ. Och så slutar legenden med 9 rader på latin. Som börjar med Ora pro nobis Santa Katarina. Alltså en underbar legend som jag tror skulle kunna läsas med andakt också i katolska kretsar.
Selma Lagerlöf var ju känd under sin levnad i Sverige, men var hon känd även i Italien?
Ja, det var hon faktiskt. Jag kan ju berätta till exempel att 1926 fick ju en italiensk författarinna, nämligen Grazia Deledda, Nobelpriset. Och Grazia Deledda kom till Stockholm, träffade Selma Lagerlöf, och de båda damerna underhöll sig på italienska. Till en början med en viss svårighet, för Grazia Deledda kom ju från Sardinien och hade liksom en lite sardisk dialekt. Men det gick så småningom. Och det blev en lång intervju och Selma talade om sina intryck från Italien. Och sen publicerade Grazia Deledda den här intervjun i Corriere della Sera. Som en hyllningsartikel till Selma Lagerlöf när hon fyllde 70 år. Och det är rätt intressant, för att där berättar Grazia Deledda att hon också hade frågat Selma Lagerlöf om hon inte skulle åka tillbaka till Italien. För det var ju länge sedan hon hade varit där. Alltså Selmas Italienresor sträckte sig mellan 1895 och 1913. Alltså, eller 14, fram till första världskrigets utbrott. Sen var hon inte mer i Italien.
Hur många resor gjorde hon?
Ja, 5-6 stycken i Italien. Då kan man ju förstå hennes fråga. Varför reser inte Selma en gång till Italien? Och då svarade Selma så här, nej, sa hon, jag är för gammal. Det är för en lång och tröttsam resa. Och så svarade Grazia Deledda så här, ja, men för den heliga Birgitta var det en ännu mer ansträngande resa. Så hon i Corriere della Sera 1926 var en hyllningsartikel till henne. Och 5 år senare, när Selma Lagerlöf fyllde 75, så åkte den italienska lektorn vid Göteborgs högskola, som det hette på den tiden, nu är det Göteborgs universitet, upp till Mårbacka och gjorde intervju med Selma Lagerlöf på italienska. Och den intervjun publicerade han i Il Messaggero. Och han understryker där att intervjun gjordes på italienska, och Selma berättar för honom bland annat om sin upplevelse av Luca Signorelli i katedralen i Orvieto av Antikrist. Och den här lektorn, han heter Salvatore Sibilia, skriver, hon berättade om det här som hon hade upplevt igår. Så helt klart var hennes minne.
Selma tycks ha gått i Birgittas fotspår. Nämner hon själv någonsin den heliga Birgitta?
Ja, hon var mycket förtjust i Birgitta. Hon har skrivit en novell som handlar om Birgittas död i Rom. Och hon hade så väldigt gärna vilja skriva en bok om Birgitta. Och det vet man också lite grann om hur det var. Selma Lagerlöf var ju medlem i Svenska Akademin då. Och 1918 så hade Topelius, den finlandssvenska diktaren, han skulle uppmärksammas i akademin med ett tal. Och den dåvarande akademisekreteraren, det var Karlfeldt, ville att Selma Lagerlöf skulle skriva det här. Och Selma Lagerlöf ville inte alls. Hon hade tidigare varit intresserad av Topelius, men nu tyckte hon att han närmast hade blivit lite tråkigt. Hon ville hellre skriva om heliga Birgitta. Men Karlfeldt stod på sig, det skulle vara Topelius och inte Birgitta. Och Selma skrev det här talet och gjorde efterforskningar, så det blev också en bok om Topelius. Men hon skrev själv i sina brev att hon hade mycket hellre velat skriva om Birgitta. Hon har ju också skrivit faktiskt svenska legender från medeltiden som är utomordentligt fina. Som då handlar om helgon och bland den helige och så vidare. Drottningar i kungahela. Helt underbara noveller.
Vad tror du, Gundel? Kunde Selma Lagerlöf ha blivit en katolsk konvertit?
Mitt svar är nej. Det kunde hon förmodligen inte ha blivit. Men däremot är Selma Lagerlöf unik på så sätt. Hon har inga som helst fördomar om den katolska kyrkan, vilket man ju verkligen hade i Sverige den här tiden och kanske fortfarande har. Inte ett spår, Selma Lagerlöf. För det andra, hon har kunskaper om den katolska kyrkan, både historien och helgon och påven och hans encyklika och inte minst om den katolska liturgin. Och hon har ett positivt intresse. Hon vill ta in det här nya och hon gör det på ett positivt sätt. Där ligger hennes storhet.
Hur har nu Selma Lagerlöf blivit firad i Sverige i år?
Och här i Sverige med stor uppmärksamhet. Vi har ju detta 150-årsminnet. Hon föddes ju på Mårbacka den 20 november 1858. Så det är 150 år. Och det har firats, det började i Stockholm med en stor utställning på Kungliga biblioteket och på Postmuseum. Och nu kulminerade firandet den 20 november i Göteborg där jag är hemma. Hade vi en stor utställning på UB här. Där finns originalmanuskriptet till Gösta Berlings saga, tävlingsmanuskriptet. Och vi hade stort födelsedagskalas och Selma är firad också i Karlstad och på Mårbacka och i Filipstad och också i Stockholm och i Lund ägde rum lite grann. Men till vår stora glädje, alltså också Italien, och jag har själv gjort en nyss hemkommen från Italien. Det började i Milano, förlaget Iberborea ordnade en som ger ut alltså skandinavisk litteratur i översättning och också Selma Lagerlöf. Nya editioner just till det här minnet av La Saga di Gösta Berling och L'Imperatore di Portogallia. Och de ordnade en väldigt fin festival för Selma Lagerlöf som jag fick inleda med ett föredrag om Selma Lagerlöf i Italia. Sen fortsatte det i Rom. Där var jag på universitetet La Sapienza och träffade jättefina studenter som blev väldigt intresserade, inte minst av att Selma Lagerlöf gillade Leo den 13 så mycket. Och de ställde så många intresserade frågor om det här så jag riktigt kom av mig där från så att säga, huvudlinjen i mitt föredrag. Och sedan hade vi också en stort arrangemang på Bibli i Trastevere där Sveriges ambassadör Anders Bjurner som har varit drivande i det här Selma Lagerlöf-firandet i Rom. Och där hade jag också det stora glädjen att få hålla då ett längre anförande också om Selma Lagerlöf. En person på Sveriges ambassad sa till mig så här vid ett tillfälle. Att om man frågar så att säga genomsnittsitalienaren så här på gatan om han vet han, om han känner till några berömda svenskar. Så får man alltid två svar. Heliga Birgitta och drottning Kristina. De tycks enligt min sak som man vara tämligen bekanta. Men sen om man går till en mycket mindre, mycket liten krets som kanske är lite mer beläst så är det inte alls otroligt att de nämner just Selma Lagerlöf som tredje namn. Och det är ju ganska intressant att kvinnor representerar Sverige i Italien.
Tusen tack Gunnel för att du har berättat så inlevelserikt om Selma Lagerlöf för oss.
Ja.